När han var 14 år gammal försvann namnet Magnusson. Tre år senare, 1980, då gav han ut sin första skiva med bandet The Pilly Snorks. Nu, 40 år senare, åker han på turné till landets största konserthus för att tolka David Bowies största hits. Och snart släpper han ett nytt album. Varmt välkommen hit, Thomas Di Leva.
Tack så mycket, kul att vara här.
Vad är det vi får höra på det här albumet?
Det här albumet är väl ett album för just alla som tyckte att X-Files och Twin Peaks var fantastiska serier. För ett album som handlar mycket om konspirationsteorier.
Vi är tillbaka i rymdåldern.
Ja, vi är tillbaka i rymdåldern och just med UFO:n, med andra dimensioner. Men också handlar väldigt mycket om artificiell intelligens och motsättningarna som finns mellan oss idag. Idag finns det ju knappt, det finns ju nästan ingen dialog. Man ser det på typ, du är på Twitter och jag är också på Twitter. Man ser att det finns nästan ingen dialog eller inte ens en debatt, utan det är bara folk som står och skriker till varann på två sidor om en mur ungefär. Jag saknar konstruktiva samtal.
Våren 2018, då tolkade du David Bowies låtar under en föreställning på Hamburger Börs i Stockholm. Och det blev stor succé. Och nu under våren då åker du på turné genom landet för att tolka honom igen. Är han din stora husgud, David Bowie?
Han är väl den artist som har påverkat mig mest av alla artister av dem jag lyssnade på när jag var tonåring och kände mig utanför och mobbad i Gävle. Det känns som en stor liksom bonus att jag får åka ut och tolka min tonårsidol.
Vilken av alla hans låtar är den bästa?
Det kan man inte säga, för alla hans låtar, det är så fantastiskt, det är som all konstverk. Dels på ytan är det en liksom jättestor hit som har låter som en fantastisk hit. Sen går man in i texten så är det liksom enormt fin poesi som man kan tolka lite hur som helst. Och så går man på soundet så är det liksom alltid spännande sound. Och om man tittar på vad låten handlar om, då är det liksom väldigt liksom tidlösa ämnen just om den här lilla människans kamp mot det här stora maskineriet som bara maler på och maler ner oss alla till slut.
Du föddes i Gävle 1963. Du växte upp med mamma, pappa, stora syster Camilla, storebror Marco. Mm. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
Alltså, Gävle var väl kanske inte så jättekul stad på 70-talet, så man hade ofta långtråkigt, och jag minns att det var långa vintrar och man lekte i snödriverna och åkte skidor. Men sen fanns det ett bibliotek som man kunde gå till. Vi bodde ganska nära stadsbiblioteket, och där fanns det ju liksom, man kunde lyssna på skivor med David Bowie bland annat.
Där hängde du ganska mycket.
Ja.
Du har sagt att du var en udda fågel under skoltiden, och det ledde till att du blev mobbad. Vad minns du av dina skolår idag?
Jag minns inte så mycket av dem längre. För tiden
har du förträngt
var så
det?
Nej, det vet jag inte. Men jag känner att jag är nog en person som, jag tänker inte så här jättemycket långt bakåt och lever i dåtid, utan jag tänker nu på den här dagen och så tänker jag vad som ska hända i framtid och vad jag längtar efter att få göra. Men det är klart att jag minns ju när jag var mobbad i skolan, om jag tänker på det så kan jag ju ta upp de minnena. Om man minns att man gick där och mobbingen var väl att man var utfryst och att ingen ville ha kontakt med en, och att när man kom till skolan och gick genom korridoren så stod alla bara och stirrade på en. Som i en skräckfilm ungefär.
Var det så det kändes också? Ja, som att du var i en skräckfilm? Som,
ja, det slutade med att jag började skolka. Mm. Och sen så Det här var ju på gymnasiet, så jag hoppade av gymnasiet.
På grund av mobbingen?
Ja, jag började skolka och hänga med punkarna på stan.
Mm.
På dagarna. Och så jag försökte... Min pappa undrar ju, för han hade fått reda på att jag skolka. Så han undrar ju, men varför skolkar du för? Nu måste du gå till skolan och så här. Men jag kan inte gå dit, pappa. Jag blir mobbad, liksom. Det är jättejobbigt. Och då sa han, men vad säger du? Så kan det väl inte vara?
De hade inte förstått det.
De förstod det inte och de kunde inte förstå. Jag kan ju också förstå det, de kunde inte ta in det riktigt. Jo, man kände sig ganska ensam i situationen.
Mm.
Så det slutade med att jag slutade skolan. Så flyttade jag till Stockholm och började jobba som diskare på Försvarets materiellverk.
Mm.
Deras lunchrestaurang.
Men innan du hamnade i Stockholm så hann du starta ditt första band.
Mm.
Du var 15 år gammal. Mm. I februari 1979 då öppnade punkgruppen The Pilly Snorks. Vi är det enda bandet i Gävle som har en egen stil, sa du till Gävle Dagblad några månader senare, 1979. Vad var det för stil?
Vi hade en stil där vi försökte se ut som agenter i en science fiction-film. Och jag kommer ihåg också att vi släppte vår första EP som vi hade gjort själva och tillverkat själva och tryckt upp själva för pengar vi hade tjänat på spelningar på ungdomsgårdar. Att vi släppte den 1 januari 1980 för att vi var helt övertygade om att 1 januari 1980 då gick vi från liksom en vanlig tidsålder till rymdåldern.
1982 då, två år senare, då kom ditt första soloalbum, Marginal Circus. Mm. Ett par år senare, då släpps albumet På ett fat, bland annat med låten Kom till mig, som tog sig in på trackslistan.
Mm.
Du turnerade sen runt i hela landet, men det gick så där. Jag hade inga pengar och var så smal för att jag inte hade råd att köpa mat, har du sagt.
Ja.
Var det så illa?
Ja, det var så illa. Jag hade till och med, kommit ihåg, tejpat ihop min gitarr. För jag hade inte råd att köpa en ny gitarr.
Mm.
Men det var den gitarren jag skrev Vem ska jag tro på?
Wow,
på sen.
Det stora genombrottet 1987. Förstod du då att albumet Vem ska jag tro på skulle bli en sån succé?
Jag kände det. Men skivbolagsdirektörer och så kände ju inte det. Så jag kommer ihåg att jag gick runt och försökte få skivkontrakt. Jag kommer ihåg bland annat...
Du var på flera ställen.
Ja, jag var bland annat uppe till Thomas Ledin som var chef på Polar då. Jag var uppe och
Thomas Ledin gjorde tummen ner.
Han refuserade vem
som... Är det sant?
Ja.
Kan vara så att han ångrar det idag?
Nej, det tror jag inte. Det går bra för honom.
Du skrev Vem ska jag tro på någon månad efter att statsminister Olof Palme hade blivit mördad. Hur påverkades du av den händelsen?
Jag kände att det var oerhört traumatiskt. För det kändes som att när man var ute och gick på gator och torg och man tog tunnelbana eller buss. Så det kändes som att allas ögon var liksom, det var som att titta in liksom i ett stort mörker, som att alla bara drev tillsammans på ett stort mörkt hav och ingen visste riktigt vart liksom vi skulle ta vägen. Det kändes ju också som att hela folkhemmet som man hade växt upp med och man hade läst om i tidningar och sett på tv skulle vara så tryggt och att ingenting ont skulle kunna hända i trygga Sverige. Man kände att hela den där bilden gick ju i kras. Och oavsett vad man tycker politiskt eller vad man står politiskt och vilken partifärg man har och så vidare. Så jag tror det tog hela svenska folket.
Så var det naturligtvis. Ja. Färgade den händelsen din musik vid den tiden?
Ja, det gjorde nog det. För att jag höll på, hade redan börjat skriva på vem ska jag tro på albumet? Och då kom ju den här låten ur den händelsen. Mm. När jag hade börjat bearbeta hela den händelsen som man var mitt i om man bodde i Stockholm.
Den här dagen blir alltså bättre och bättre.
Våra mest folkkära artister tolkar varandras låtar tillsammans.
Men det blir bättre om vi är tillsammans. Så mycket bättre för oss allesammans. Så mycket bättre för
Vi backar tillbaka till 2010, för då var du med i tv-programmet Så mycket bättre. Första säsongen, tillsammans med bland andra Lasse Berghagen, Lill-Babs och Plura. Hur var det?
Det kändes ju fantastiskt. För att, alltså, jag fick frågan först via e-mail.
Du tackade nej först?
Ja, tackade nej. Och sen tackade jag nej en gång till, för de ställde samma fråga igen. Och sen hörde mitt dåvarande skivbolag Universal om sig och sa att de hade varit på dem också. Och, sa, och de tyckte, ja, men du borde ta ett möte i alla fall. Du kan väl inte liksom gå och träffa dem i alla fall.
Och du gjorde det?
Och då gjorde jag det. Och för att göra en lång historia kort, så mitt under möte där så kom det någon tv-producent där på TV4. Kom inspringande och bara sa, ja! Lasse Berghagen har tackat ja! Så här, och var så himla glad. Och tänkte så här, wow, Lasse har tackat ja. Och tänkte jag, man är väl inte dummare än att man kan ändra sig.
Nej, så det blev ett ja.
Ja.
Härligt. Du, samma år inträffade en tråkig händelse i ditt liv. Din mamma Sylvia gick bort 2010. Och det satte djupa avtryck i din skapelseprocess, har du sagt. Mm. Hur nära stod ni varandra?
Vi stod varandra väldigt, väldigt nära, jag och min mamma och min pappa också. Men med mamma så, jag kommer ihåg de tidiga åren när jag bodde i Stockholm och försökte liksom...
När du kämpade på med disken?
Ja, när jag kämpade, som försökte kämpa genom att ta diskjobb, försökte få skivbolag och ingenting gick bra. Det var, allting var liksom så här, alltså...
Det var tungt?
Det var en tung uppförsbacke, och jag kom att min mamma stöttade mig så mycket i det, och ibland så skickade hon liksom 500 kronor i ett kuvert och så där, så jag skulle kunna köpa mat och så, men det känns som att hon finns kvar i mitt hjärta och att vi har en kontakt i hjärtat hela tiden. För i hjärtat finns vi ju alltid kvar på något sätt.
Ja, visst. Hösten 2013 då släppte du boken Vi måste prata om allt. Mm. Och då fick vi bland annat veta att du som 14-åring höll på att bli bortförd av UFO:n.
Ja.
Vad säger du till dem som menar att det där bara är vilda fantasier hos en galning?
Ja, man måste ju få tycka vad man vill.
Ja.
Men alla har ju sina upplevelser. Och vad det gäller människor som blir bortförda av UFO:n, så jag såg en journalist faktiskt som heter Linda Moulton Howe, som har fått Pulitzerpriset till och med på 80-talet. Som hon har beräknat att ungefär 3 miljoner människor har blivit bortförda av UFO:n världen över. Så det är ju inte så här jätteovanligt.
Det är många som har samma upplevelser som
ja,
du.
Ja, att de har samma upplevelser ungefär, fast de spelar ingen roll om man bor i Kina eller USA eller Sverige, så är det ungefär samma upplevelser.
Ja, tillbaka till din bok då. I den berättade du också att du har haft självmordstankar. Mm. Och då undrar jag, vad har du för tips till den som mår dåligt idag och som går runt med sådana tankar? För du har lyckats ta dig ur det.
Ja, mitt tips är att man ska inte gå ensam med sådana tankar, utan försöka prata med någon man känner som är beredd att lyssna. För det betyder så mycket om någon orkar lyssna. Någon som bara finns där och lyssnar. Man behöver inte, och är man någon som lyssnar, man behöver inte, det finns inga enkla svar. Men att man finns där för varann, att man lyssnar, att man tar sig tid för varann, att man visar att man bryr sig om varann från hjärta till hjärta, att man ser och hör varann.
Vem hade du att prata med?
Nej, jag hade ingen. Men jag önskar att jag hade det.
Mm. Det var du satt länge ensam?
Det här var precis när jag hade gjort, albumet Rymdblomma, men vi har bara varandra, och var jättestor succé. Sen spelade jag Hamlet på Folkteatern i Gävle. också jättestor succé. Och sen när jag kom hem och höll på och skrev på nästa album som heter Noll, som kom 1991, då hamnade jag i de här tankarna, för jag kände mig så ensam och som att det kändes bara som att jag var så, hade, den här succén hade gjort mig så isolerad på något sätt från liksom.
Och sen hade du en press på dig att leverera nya succéer.
Ja, att man såg på mig som någonting som man mätte. Liksom, hur pass succéfyllt kommer det här att bli nästa år?
Vill ni se Thomas Di Leva under våren, skynda er och köp biljetter. För flera av konserterna är redan utsålda. Nu säger jag stort tack till Thomas Di Leva för att du kom till vår studio idag.
Ja, stort tack själv.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.